Hej och välkomna till Mord mot mord. En true crime podcast som görs av mig, Karin André, och av dig, Anna Sandell.
Det stämmer.
Det är Anna Sandell.
Välkomna. Tack. Till veckans avsnitt.
Till veckans avsnitt. När vi släpper det här så är du bortrest.
Ja, nu ligger jag vid en pool i Singapore eller på en strand i Thailand.
Fan vad härligt. Mm. Din syster bor ju i...
Min syster bor i Singapore med sin man och deras två barn.
Nyss fått sitt andra, eller hur?
Precis, så med en liten bebis. Så jag ska åka och hälsa på dem med min pappa och med Oscar, min kille. Så vi tre ska åka.
Tror du att ni kommer vara en bra trio?
Jag tror det.
Tror du att ni, hur bra tror du att ni tre hade varit tillsammans i Amazing Race?
Alltså min pappa är ju 80 år så att, jag vet inte hur det hade gått typ, när man ska han är i sjukt bra form.
Det får man ändå
igenom. Det får man verkligen igenom. Men jag tror att min mamma och Oscar hade varit ett bättre team. Mm. För min pappa är inte heller så mycket av en äventyrare.
Jag förstår. Alltså din pappa har ju en av de bästa äldre manstilarna jag någonsin har sett.
Vad kul, det skulle han verkligen bli glad om han fick höra.
Du kan berätta det.
Det ska jag hälsa.
Okay.
Han är väldigt mycket så...
Fan vad han kan bära upp en linnekostym.
Ja, det har han inte.
Nej, men du fattar vad jag menar.
Jag fattar vad du menar. Ja. Han är ju väldigt mycket tweed kavaj och sådär. Ja.
Jag hade gärna sett honom i en hatt.
Mm, det är dock trevligt. Han är lite mer sportig än så. Han är mycket keps.
Men ja, du vet vad jag menar.
Jag vet precis.
Jag vill att han ska vara så professor på Oxford.
Exakt. Han var ju professor på Linköpings universitet. Så det är nästan
det är ju Sveriges Oxford som man brukar säga.
Exakt.
Det är faktiskt så.
Ja, men det ska bli otroligt. Och ja. Jag tror att typ, det kommer mer vara risk att jag känner mig utanför på flygresan än att pappa eller Oscar gör det.
Vad tror du de kommer göra på flygresan?
Ja, men de är så trevliga liksom, de två. Jag är ju mera en enstöring.
Kommer du känna dig utanför för att du kommer vara otrevlig?
Nej, men jag kommer få sitta i mitten, har jag redan tagit säte.
Just det.
För bara en 20 timmars flight i mitten. Längtar.
För att motverka det här att de skaffar en egen relation.
Hatar det när kompisar blir kompisar bakom hans rygg. Nej, men det är väldigt mysigt. De gillar varandra, vilket jag tycker är väldigt härligt.
Ja, det är ju för jävla härligt. Alltså, min pappa är ju den lättaste personen någonsin för alla killar jag någonsin dejtat att gilla.
Det är perfekt.
Eftersom han bara är alltså en sån gubbe som har många gitarrer.
Ja.
Så det är liksom så
jävligt. Så du har riktigt faderskomplex med alla dina män. Det har du ju.
Va?
Eller? Jag vet inte, det var en fråga.
Alltså, Marcus har ju en gitarr och så, men i övrigt så är han väldigt olik min pappa, tror jag.
Okay.
Eller?
För att din pappa inte har någon hår.
Nu ska jag vara, för att min kille har ganska mycket hår. Nu ska jag dock vara superärlig med dig. Mitt ex.
Jag vet, det var honom jag tänkte på mest. Mm.
Han var fan rätt. Mm. Och han och min pappa är ju extremt nära vänner fortfarande.
Mm. Det är ju så speciellt.
Det var fint uttryckt. Kan du berätta vad du har gjort 13 timmar av sedan förra veckan?
Herregud. Jag lyssnar på nya Kepler-boken.
Men jag har ingen koll på Kepler alls. Kan du berätta vad det här är?
Kepler är ju då det här paret som skriver under det här namnet. Lars Kepler. Och det här är deras sjunde deckare. Om en...
Är det en serie?
Så det är fristående böcker, men alla handlar om samma kriminalinspektör. Inspektör. Men gud. Ja, det är en serie kan man säga om Jona Linna. Han är halvfinne. Okay. Som är kriminalinspektör.
Aha.
Och det handlar om honom. Den första boken heter Hypnotisören.
Det känner jag ändå igen.
Som blev också en film, Mikael Persbrandt.
Ah,
som inte var så bra.
Okay.
Men boken var jättespännande.
Handlar den om en hypnotisör?
Ja.
Wow.
Alla böcker är helt störda.
På vilket sätt?
För att det är så sjuka grejer som händer i böckerna. Men de skriver så sjukt explicit. Så här beskrivande liksom...
Av våld och sånt.
Våld, typ beskriver så här... brottsplatser väldigt grovt och liksom äckligt, väldigt sådär rått.
Lite som den här podden.
Precis.
Extremt rå.
Nej, men det är väldigt rått och det är sjukt spännande hela tiden. För du gillar ju inte deckare.
Nej.
Jag gillar ju verkligen deckare.
Jag vet.
Men det här är jag tycker nog det här och de han och Hans Rosenfeldt. Han som har skrivit Parlamentet.
Det här, du vet om att vi pratade om
att det är Marcella. Ja, precis.
Och att vi Hans Rosling var det vi blandade. Oskar hade blandat ihop då. Ja, ja. Gud, är du sponsrad av honom eller du pushar hans grejer hela tiden?
Jag kanske borde bli. Nej, men då han skriver i en duo med någon och de här är de som är lyckas vara så jävla spännande hela vägen in. Mm. Och jag har typ inte blivit besviken en enda gång när jag har slutat. Böckerna alltså.
Just det.
En bok som inte var lika bra av de här sju var den här Paganini-kontraktet. Men om du inte har läst dem så vet inte du... Alltså jag behöver inte grotta ner mig mer i det.
Vänta, vill du ha en utläggning om Paganini-kontraktet?
Alltså jag skulle ha en hel podd om bara Kepler-böckerna. Ett helt avsnitt.
Kan någon starta en Kepler-tråd i Facebook-gruppen så Anna kan diskutera? Med reservation för att hon kommer ligga vid en pool och antingen vara supersugen på att diskutera eller återkomma till innan hon kommer hem igen.
Precis, tack.
Och den upptäckte du fanns på Next Story.
Den finns på Next Story.
Så hur mycket har du lyssnat?
Jag har så lyssnat 13 timmar på 4 dagar.
Men Anna, det är ju helt sjukt.
Jag vet, det är helt sjukt.
Det är 3 timmar per dag plus.
Ja.
Men du var ensam i helgen också?
Jag var ensam i helgen och jag går till jobbet varje morgon vilket är 45 minuters promenad.
Så att... Du har slutat prata med dina nära.
Exakt. Att du är så här är...
Nej, men du har ju hörlurarna inne just nu.
Exakt. Jag har sådana AirPods under håret. Vill gärna ha det också, trådlösa hörlurar.
Okej. Okay. Är det typ en hint till mig om det är en julklapp?
Kanske.
Kanske.
Nej.
Men okej.
Okay, alltså ja, start bra.
Så är det något speciellt du tycker att jag ska börja med om jag ger mig hän?
Börja från början, hypnotisören.
Hypnotisören, okej.
Okay, jag tror ändå, nu är det liksom, den första kom väl då för typ 7 år sedan.
Ja.
Så det är så länge sedan, men jag tror ändå att man vill läsa dem i rätt ordning. Mm. För att även om det inte, det följer.
Ja, okej, okay, ja, men bra.
I alla fall de senaste veckorna.
Ja, men då gör jag det, jag börjar från början om jag gör det. Vet du vad, jag vill inte lova någonting för att jag vill inte göra dig besviken.
Okej, okay, jag blev redan besviken. Du sa, du öppnade upp en glänta av hopp.
Jag kommer göra det när du lär dig prata.
Det var taskigt.
Det var taskigt.
Det var riktigt taskigt.
För du vet att det aldrig kommer hända.
Nej.
Och du vet att jag är lika dålig.
Uh-huh.
Ja. Din mamma berättade oss precis för oss att dagen vi ska ha vår livepodd är samma dag som
Karl den 12:e dog.
Så jag kommer göra...
Jag tror, om hon har ju har rätt i det.
Just det, vi googlar. Jag kommer göra mordet på Karl den 12:e i podden.
Ja, om inte jag gör det också. Karl den 12:e blev skjuten vid Fredrikstens fästning i norska Halden, vilket är slut på den svenska stormaktstiden 1718.
Det tycker jag var bra, att stormaktstiden är slut.
Ja.
Vad fan skulle vi ha massa ställen för att hålla på med andra människors grejer?
Verkligen. Och filmen 13 november, jag tror jag vet vilken det är faktiskt. Det är en omtolkning av Romeo och Julia. Det har blivit tips utan att jag tror att jag sett den här för länge sedan. Den är från 95. Det är en omtolkning av Romeo och Julia. Men det handlar om... Det här är då direkt från Wikipedia. Adam sätter tillsammans med ett gäng skinnskallar eld på en flyktingförläggning. En av dem som flyr ur förläggningen är Julia från Paris och Peru. Och det blir kärlek vid första ögonkastet.
Jag tycker att det låter... Jag vet inte. Så vi kommer också visa den.
Jag kan bara säga att Niklas Strömstedt, Wille Crawford och Thomas Ledin har gjort musik till den här.
Men gud, vilken trio. De hade gjort sig bra i Amazing Race.
Verkligen.
Och om vi har sålt slut alla våra biljetter redan när vi släpper det här, då säger vi att fan vad fett att vi har sålt slut alla våra biljetter.
Verkligen. Och då kommer vi tillbaka snart.
Då kommer vi tillbaka snart. Mm. Verkligen så. Har du lyssnat mer på Teacher's Pet?
Kom ju då av mig.
Just på
avsnitt 6 på grund av min bok. Eller tack vare min bok.
Jag har en tanke kring Teacher's Pet. Tycker det är en svinbra historia.
Mm.
Tycker att alla människor som är med är härliga. Men det är för många människor.
Det känns väldigt många man håller reda på.
Och det känns inte som att man kommer framåt. För att han typ tar in, det är som att han tar in alla personer som hör av sig. Så jag får de säga sin grej.
Mm.
Och det blir, alltså han hade verkligen behövt en starkare redaktör.
Ja, jag förstår vad du menar.
Och jag är beredd att vara den personen.
Ja, åk till Australien.
Så jag kommer tyvärr flytta till Australien och bli...
Dumpar du mig för en annan podd?
Men jag kommer inte få vara med i den. Så vi kan väl göra det på distans eller?
Ah, okay.
Okay.
Ah, ja, visst.
Tja.
Mm. Vi fortsätter starkt med Nextory som samarbetspartner.
Det gör vi.
Vi är så glada för att vi kan fortsätta ge den här fantastiska dealen för er som inte har hoppat på det än.
Verkligen, och dealen är ju då att man får en hel månad gratis om man går in på nextory.se/kampanj och skriver in mode mot mode som kampanjkod.
Exakt.
Har du något bra tips? Jag vet ju om att du har det.
Alltså, starkaste tipset någonsin.
Du är så glad.
Nya Kepler-boken Lazarus.
Ja. Yeah.
Fortsättning på storyn om Jona Linna. Den är så jävla spännande. Ja, ni måste bara lyssna.
Jag vill tipsa om Gangsterprinsessan av Helene Stommel Olsson.
Okej.
Har du läst?
Nej.
Nej. Det handlar om Sara som när hon är 20 år gammal och blir hon bjuden av på amfetamin av sin mamma.
Nej.
Och blir tokig i schack.
Okay.
Så att den där börjar
en sandbok.
En sandbok som sedan kommer ta henne till en liksom karriär, stora citattecken, som knarkkurir och människosmugglare.
Oj, spännande.
Så att det är Gangsterprinsessan.
Måste lyssna på det.
Blir mitt tips den här veckan. Så om ni vill lyssna på någon av de här veckorna,
nextstory.se/kampanj, mord mot mord som kampanjkod, en hel månad gratis. I'm gonna do this in English.
Du har äntligen gått klart din Duolingo-kurs i engelska.
Yeah.
Och nu är du redo.
When I was little, we used to have dinners in English. För att jag ville det, för att jag ville öva mig på engelska. Min syster
tyckte... Pass the salt, please, sister.
Typ. Min syster tyckte jag var
så jävla
tantig. Så jävla tantig.
Mm. Hon hade inte fel i sak.
Nej, det var inte sant. Jag är en riktig pluggis. Det vill jag inte vara det. Men jag tyckte jag ville vara som de på tv. Bra exakt. På amerikanska.
Yeah.
Okej, okay, so I'm gonna do this.
Nej, ska du inte.
I den störiga dialekten. Okej. Jeffrey Mellow var en helt vanlig snubbe. En helt vanlig, trevlig snubbe. En kille som var trevlig mot grannarna. Han jobbade på en pappersfabrik. Han var en snubbe som på kvällarna träffade sina polare på den lokala baren som hette Boxits.
Vad mycket fräcka ord använder, att det är snubbe och polare och du verkligen, du har börjat så här tänka på den unga delen av vår målgrupp.
Snapgruppen. This one's going out for you. Och ibland DJade han under namnet Jazzy Jeff tillsammans med sin polare Crazy Scott.
Men Jazzy, nej det är han, jag tänker på han, fan hette han i Fresh Prince.
Jaha, minns inte.
Hette inte han typ det? Han som var...
Kanske.
Han kan ha tagit hans namn. Okay, kanske. Jazzy Jeff och...
Crazy Scott. Jeff beskrivs kort och grått som en nice guy. Det man inte visste om var att Jeffrey Mellow samtidigt dödade kvinnor i sitt vardagsrum.
Så många som folk tänker är nice guys som gör skit mot kvinnor.
Ja. Yeah. Totalt dödade Jeff... som jag kommer kalla honom. Som han också heter. Eller det är förkortning på Jeffrey.
Visst, bra att du.
Totalt dödade han 3 kvinnor mellan februari 2003 och juli 2004.
Oj.
Han dödade dem genom att strypa dem. Och efter han strypt dem styckade han deras kroppar med en såg. Innan han la dem i sopsäckar som han senare gjorde sig av med. I olika sopcontainer runt om i staden Woonsocket.
Men jag gillade namnet. Jag gillade Woonsocket mer än vad jag gillade Jazzy Jeff.
Verkligen.
Ja.
Det är en ganska liten stad någonstans i USA.
Bra.
Och med liten så menar jag 44 000. Så det är inte så jättelitet. Jag tror att det var 44 000. Det är ganska
litet. Ja, det är väl ingen från Woonsocket som lyssnar som kommer bli lack. Gör din grej.
Innan Jeffrey började döda folk så hade han inte ens en p-bot. I sitt register, som man vet om i alla fall.
Mm.
Men han skulle komma att hitta sitt första offer, som jag sa, i februari 2003. För en dag i februari 2003.
Var det? Vänta, låt mig gissa. Var det en februaridag?
Februaridag.
Runt någon gång där 2003. Mm.
Precis. Mm. Var Jeffrey ute och körde i sin bil genom Woonsocket. Jeffrey ser då en kvinna stå utanför en bar några minuter utanför City.
Mm-hmm.
Kvinnan är ingen annan än den 33 år gamla sexarbetaren Audrey L. Harris. Jeffrey approachar henne och de sätter sig tillsammans i Jeffs bil.
Mm.
De kör hem till Jeff och när de väl är där så hinner de inte mer än att komma innanför dörren innan han tar stryptag på henne och stryper henne med sina bara händer. Och när han har dödat henne så blir han lite så här, okej, vad
gjorde jag nu?
Vad gjorde jag nu? Mm. Och vad ska jag göra nu? Så han har kvar kroppen i sin lägenhet i 1,5 dygn.
Mm.
Efter 1,5 dygn så är tv-serien Sopranos på.
Nej.
Jo. Och när han tittar på det här så får han en idé om vad han ska göra med kroppen. För i avsnittet som han tittar på så dödar Tony Soprano Ralph Cifaretto.
Mm.
Som han, Tony sen låter någon av hans underhuggare stycka kroppen liksom. I badkaret.
Du skojar! Nej.
Så inspirerad av den här tv-serien Sopranos som är sjukt bra.
Fan vad bra det är.
Ja,
så jävla bra.
Åker Jeff till en affär och köper en bågsåg.
Aj,
det är så jävla hemskt. Alltså det här fallet är ganska äckligt. Som alla.
Du är inspirerad av Kepler.
Exakt. Och så han åker och köper en bågsåg och sen så åker han hem för att på samma sätt som Tony Sopranos underhuggare stycka kroppen på stackars Audrey. När han väl har styckat henne så lägger han hennes kroppsdelar i sopsäckar och sen så kör han runt och gör sig av med dem i olika containrar runt om i den staden, Woonsocket.
Var det februari?
En februari kväll.
Just det.
Och även i andra städer i närområdet. Och den sista personen som pratade med Audrey när hon fortfarande var i liv var hennes mamma. För Audrey hade då ringt för att säga att hon skulle komma hem och hälsa på. Men sen så dök hon aldrig upp.
Audrey.
Jättehemskt.
Så jävla hemskt. Mm.
Och sen skulle det dröja 14 månader efter att Jeff har dödat Audrey innan han skulle mörda någon igen. Offer nummer 2 var den 42 år gamla Christine Dumont. Även hon var sexarbetare och även hon gick precis samma öde som Audrey. Hon följde med Jeff hem, hon blev strypt av honom och sen samma.
Sen bara slog han på tvn och så gick samma avsnitt. Han hade boxen kanske.
Exakt. Nej men så hemskt.
Fy fan.
Och både Audrey och Christines familjer anmälde dem som saknade, men eftersom polisen inte hade några spår att gå på.
Och säkert eftersom de arbetade med det de gjorde.
De säger, jag kommer till det sen. Polisen sa så här, det var som att de hade gått upp i luften liksom. I rök heter det. Och polisen säger själva att anledningen till att de inte gjorde någonting var inte för att de var sexarbetare, utan för eftersom de hade satt sig förmodligen frivilligt i bilen så fanns liksom inga tecken att gå. Alltså det fanns ingenting som hade varit så här.
Vilket är fair enough, men det är också typ lite grann som att det är så här, man bara, nej, alltså vi har inte ett romregister för att de är romer.
Nej, jag vet. Mm. Men jag bara...
Jag vet.
Så i juni 2004 var Jeffrey ute och cruisade efter ett tredje offer. Och han plockade upp Martel som var en kvinna, eller är en kvinna, som stod utanför en läkarmottagning. Hon är också sexarbetare. Hon hoppar in i bilen och så gör de upp ett, liksom en deal och säger vad ska vi göra och
eller pengar och sånt.
Ja. Och sen kör de också hem till Jeff. Och när de väl är hemma hos honom så kliver hon in där och det är liksom städat och det känns ganska normalt. Eller känns normalt och hon frågar vill du ha sex i sovrummet eller vill du ha sex i vardagsrummet? Varpå han bara springer framåt henne och attackerar henne. Så han håller stryptag på henne och försöker strypa henne. Men hon gör motstånd. She's not gonna have it. Så hon ger danskalle på honom och trycker in sin tumme i hans öga. Och sen så bara sticker hon.
Alltså det där är så, just det med fingrar och ögonen är typ bland det äckligaste.
Jag vet.
Hon lyckas fly.
Hon flyr. Martel is out.
Vilket är också vad hon säger när hon lämnar ett rum.
Precis. Hon heter alltså Martel i efternamn, kanske jag ska vara tydlig med. Och bara en månad efter den attacken mot Jocelyn Martell, som hon heter, blir det dags för Jeffrey att döda sin tredje kvinna. Han träffar den 24 år gamla sexarbetaren Stacy Goulet, och även hon går samma väg till mötes som de två andra som har dött. Liksom. Och kort efter att Stacy har försvunnit så får polisen ett anonymt tips. Det är någon som ringer in och säger: ni kanske borde prata med Jocelyn Martell, som var ju den kvinnan som kom undan. Så polisen tar kontakt med henne, och med hjälp av henne så sätter hela utredningen igång.
Good girl.
Ja. Och Jocelyn visste ju inte var de här saknade kvinnorna var, eller vad som hade kunnat hända, alltså vad som hade hänt med dem. Men hon berättar om, hon minns hela förloppet av vad som har hänt henne jättetydligt, och beskriver för polisen den här korta mannen i det gröna huset som har försökt strypa henne, och hon minns var han bor och allt det där. Och sen så kan identifiera hon honom via på bild och gör en anmälan om attacken mot henne.
Ja, så de ska kunna plocka in honom för den grejen typ.
Exakt. Och när polisen har pratat med henne första gången så går de också tillbaka i sina register och bara: aha, vi har haft något liknande överfall som det här.
Mm.
Vilket ju då hade varit. För det var en kvinna som heter Tease Morris som hade anmält precis samma typ av överfall. Hon berättade när hon gjorde den här anmälan att hon hade träffat Jeff. Även hon tror jag är sexarbetare.
Mm.
Hon har träffat honom, och till en början var hon liksom glad över att han var så här trevlig och såg normal ut och du vet allting. Och han typ konverserade med henne och du vet så här. Och då hade de också åkt hem till Jeff. Då först hade liksom, han var trevlig, allting var som vanligt och sådär. Men ganska snabbt efter att de har kommit innanför hans dörr så attackerar han henne igen. Och de hamnar också i ett helt sjukt bråk. Och liksom de verkligen verkar så här rumla omkring där hemma. Och till slut så hamnar de i hans säng, de typ brottas och du vet så här. Och hon sparkar upp något fönster, och jag fattar inte om hon flyr genom fönstret eller om hon flyr ut genom dörren. Men hon flyr. Så bara några dagar efter att polisen har pratat med både Jocelyn och med Tease så griper de Jeffrey utanför hans hus.
Mm.
Så de tar in honom på förhör, och i förhör förnekar först Jeffrey allting såklart. Polisen frågar om han någonsin har varit med en sexarbetare, för att de vill liksom börja arbeta upp någonting sådär. Och han bara: nej, absolut inte, jag skulle aldrig, och du vet, typ i den. Och sen så säger polisen såhär, alltså: vi vill inte sätta dit dig. Vi kommer inte döma dig för att du har liksom köpt sex. Det är inte det som det handlar om. Vi vill bara veta om du har träffat de här kvinnorna. Mm. Och till slut sitter på att han bara: ja, okej.
Okay. Jag har gjort det.
Jag har köpt sex. Mm. Och då säger och så håller de på sådär. Och så säger han så här: jag vet att ni tror att jag dödade de här kvinnorna, men det var inte jag. Och då har polisen inte ens pratat om det, så som jag förstår det.
Mm, mm, mm.
Och då så säger de så här: va? Vi har ju aldrig pratat om ett mord. Vi vill ju bara veta det här.
Det är så sneaky.
Så sneaky, verkligen. Och efter det hänt så dröjer det då inte länge innan han erkänner att han har strypt tre kvinnor och att han attackerat två till. Han berättar också att han berättar också om den här inspirationen han fick från Sopranos och hur han hade gått tillväga med allting. Han säger att han själv inte vet varför han har gjort som han har gjort. Han har liksom ingen jobbig barndom, han har ingenting.
Nej, jag pratar mer om det sen.
Han var så här: det var bara en lust i honom som växte och växte och växte, och till slut blev den för stor att kontrollera. Och han säger att han var glad att han blev tagen, för att han vet inte om han hade kunnat sluta självmant, för att det blev liksom en sån stor rush det han gjorde.
Mm.
Och han berättade i förhöret att en stor del av det som fick honom att så här gå igång var den här känslan att han liksom stängde in sina offer. Att han så stängde, när han hade stängt dörren till sin lägenhet, så bara:
nu är du, nu kommer du ingenstans, nu exakt. Är du med. Nej, men fy fan.
Så obehagligt. Så när han har erkänt allting så börjar polisen göra en jätteomfattande liksom eftersökning efter kropparna och sådär.
Mm.
Så 30 poliser...
Just det, man har inte hittat några...
Nej, ingenting. Mm. 30 poliser gick i 10 dagar genom skräp från olika container i jakt på bevisat material. Och någonstans läste jag att man hade lagt ut så här containrar typ som på typ ett fotbollsplan eller vet vad, hur mycket som helst, på alltså berg av sopor. Så efter 10 dagar så hittade en polis Stacey Gulliers kropp.
Mm.
Kanske inte hela, det vet jag inte. De sökte också igenom hela Jeffs hem. Och där hittade de sågen som hade använts vid morden. Polisen hittade sågmärken i badkaret. Och så hittade de blod från alla tre offer. De hittade också en övervakningsfilm från när Jeff köpte sågen på liksom någon sån järnaffär i byn eller stan. Men tyvärr så hittade varken Christine eller Audreys kroppar någonsin. Och alla invånare i staden fick typ så här panik när de fick reda på vad som hade hänt. Och bara, de kunde bara,
det
inte...
Det är alltså Jeff.
Ja, men verkligen. Och de kunde inte förstå...
Han kan ju bitmixa något så jävla tajt.
Exakt.
Ja, men gud, så att det är liksom den här personen som alla tyckte bara var trevlig, den där klassiska typ.
De kunde inte fatta någonting. Och det var någon som till och med sa så här, det var the biggest surprise of my life att han hade gjort en sån grej. Att det kunde vara han liksom som var skyldig. Men som sagt, han har redan erkänt och i rättegången så liksom plidar han guilty till tre mord och ett överfall med försök till mord och ett överfall.
Mm.
Och han dömdes till två efterföljande livstidsdomar plus 10 år, men med en chans till frigivning år 2047 när han är 77 år gammal.
Oj.
Mm.
Då kommer han ju ändå antagligen komma ut. Men jag fattar inte det här, Anna. Hur är en person som aldrig har begått... Hur gammal var han började mörda, sa vi? På ett ungefär.
Ska vi se. Han är född 1970. Och,
så 33?
Ja.
Vad fan, det måste ju ha hänt något.
Mm.
Att det är en person som har levt helt laglydigt och sen är plötsligt bara, nu kommer jag börja mörda folk.
Jag vet, det är så konstigt.
Det tycker jag, måste säga att jag tycker att det är så jävla läskigt.
Ja, men alltså, jag tänker att även om han verkar vara så här normal kille och han har liksom inte haft någon avvikande uppväxt eller whatever, så har han ju inte varit normal. Liksom,
nej, han har ju... Ja, att han lyckas kontrollera det.
Exakt.
Men det jag tänker typ är att ofta, eller så här, att man typ pratar om triggers, att det borde verkligen finnas något som man bara, och sen så hände
det här,
Och jag menar, med såna jävla snubbar som typ mördar kvinnor, uppenbarligen hatar kvinnor, så brukar ju det räcka typ att det är så här, hon vill inte ligga med mig.
Mm.
Alltså för att det ska räcka typ.
Mm. Nej, jag vet inte. Inte vad man vet i alla fall. Det kan ju vara så, han har ju uppenbarligen gömt, och det var någon som också uttalade sig om honom som var så här... Alltså det enda misstaget han gjorde som mördare var att han släppte två fria. För att annars hade han aldrig åkt fast typ. Det hade han ju kanske. Men så att jag menar, man vet inte. Eller när han åkte fast så hade han ingenting som man visste om att han hade gjort. Men det är möjligt att han har varit en så här super smooth criminal.
Det känns ändå som att han borde erkänt det med typ.
Ja, jag vet inte.
Fy fan vad läskigt.
Så läskigt.
DJ Jazzy Jeff.
Jajamän.
Du, tänk att han har så... Att han är fängelsets event guy. Som man kallar in.
I'm throwing a party over here.
Jag funderar på vad han liksom spelar sked.
Och han bara beatboxar.
Han beatboxar, spelar sked, mixar ihop dem asfett. Han bara, nu kommer droppet gänget. Han är en sån störig house DJ. Men gud, undrar om hans DJ-partner lyckas få tag på en ny kompis att spela med.
Jag tror att Crazy Scott
did it.
Verkligen.
Det är nyår 1980. Klockan är typ 3 när ett samtal kommer in till polisen i St. Paul, Minnesota.
Okej.
Vi ska lyssna på det samtalet.
Oh.
Det här är väl läskigt. Kanske jag ska varna med att säga.
Yes, please. This is an emergency. Please send a squad to Casper on the road. Molenberg Manufacturing Company Machine Shop. Please, there's an ambulance too. There's a girl hurt there.
Can you tell me what happened to her?
Just hurry. She's laid on the ground in the back by the railroad tracks, by the air train.
What's the address?
I don't know.
Det är alltså en person som ringer till polisen och säger att det ligger en skadad kvinna vid det här området då. Så att han inte vet vart värdelsen är. Och så har ju en extremt märklig röst.
Jätteläskig.
Eller hur? Ja. Polisen åker åt den här platsen. Och där hittar man 21-åriga Karen Potak. Hon bor i Prescott, Wisconsin. Som ligger, jag insåg att Wisconsin och Minnesota ligger väldigt nära varandra. Who would have known?
I would have guessed.
Inte jag. Och det är ju nyår. Så hon har varit ute och firat med sin syster och några kompisar.
Mm.
Hon har varit med på någon liksom, klubb eller fest typ. Hon har varit på den här festen till efter tolvslaget. Men när det stänger vid ett så är typ hennes syster och hennes kompisar bara, vad fan är Karen typ?
Mm.
Och snart visar det sig då, för man hör att hon har typ gått ut från festen liksom, ut på gatan. Hon har typ fortfarande haft en drink i ena handen. Ingen jacka, det snöar ute. Hon är uppenbarligen superfull. Liksom. Det är askallt ute. Och ute på gatan är det massor av folk. Men Karen hamnar på en bakgata.
Mm.
Som är helt öde. Där kör upp en bil bredvid henne. Där en man frågar typ så här, du, det är jättekallt, typ, vill du ha skjuts någonstans? Och hon bara uppenbarligen full. Ja, supergärna. Det vill jag verkligen. Så hon sätter sig i bilen. Och 3 timmar senare hittas hon då av polisen. Där den här mannen har sagt att hon
ska finnas. Är det någon som har sett henne åka iväg med bilen?
Nej.
Nej.
Utan så här. Hon ligger på marken. I snön liksom. Och har blivit slagen i huvudet med ett tire iron. Vilket jag tror typ är en sån man använder för att spänna fast däck. Liksom.
Ja, precis.
Det låter ju som det.
Mm.
Det vet ju du eftersom du är... Eftersom jag har körkort.
Eftersom jag har körkort.
Och ja, eftersom du tog ditt körkort på engelska, envisades med din körskolelärare.
Yeah. Yes, right here.
pocket parking.
This is right in the roundabout.
Fan vad du är söt. Ja, misshandeln har då, nu byter vi verkligen stämning. Alltså misshandeln har varit så grov att hennes skalle har spräckts.
Men fy fan. Så hon är död, det vet vi.
Nej.
Nej!
Karen Potak lever.
Jävlar.
De kör henne till sjukhuset. Och hon kommer klara sig.
Yes.
Men hon minns ingenting.
Nej.
Alltså hon minns inte bilen. Hon minns inte någonting av attacken. Hon minns ingenting liksom. Men polisen rubricerar attacken som mordförsök. Alltså inte som liksom assault eller något sånt. För det är så jävla grovt. Hon uppenbarligen lämnats och död där. Och de börjar utreda, men det finns typ ingenting att gå på alls. För som sagt, ingen har sett sig i den här bilen. Ingenting liksom. Nej. Den 3 juni 81, alltså typ 5 månader efter attacken på Karen, så kommer ett till samtal till polisen.
Mm.
Är du med?
Ja.
Nu kommer det bli... Ännu
läskare.
Yep.
I'm here to stab somebody with a knife stick. I can't stop myself. I keep killing somebody.
Hello. Are you there?
Va?
Det personen säger är alltså typ så här. Kan ni bara hitta mig? Jag dödar folk. I keep killing somebody. I just stabbed someone with an ice pick.
Fy fan.
Ingen adress den här gången. Ingenting sånt. Men morgonen efter att det här samtalet kommit så är ett gäng typ killar ute och går vid någon slags skogsområde vid någon sån, och de håller på att bygga ut någon motorväg eller whatever. När de då hittar en kvinnokropp liggandes med ansiktet ner i marken. Det kommer visa sig vara 18-åriga Kimberly Compton. Och precis som mannen som ringde till polisen har sagt, så har hon blivit huggen med någonting som verkar vara en isacka.
Fan.
Hon har blivit huggen ett 60-tal gånger.
Jävlar.
Och hon har tyvärr inte samma tur som Karen. Utan nej. Kimberly är död när man hittar henne. Men den här gången lyckas man spåra samtalet. Det visar sig komma från en telefonkiosk vid typ busstationen i, jag tror att det här också är i det här St. Paul. Och efter ett tag så hittar man också en nyckel i hennes ficka som går till ett skåp på busstationen. Man hittar det och kan inse att typ det är den här kvinnan då som heter Kimberly. Vid obduktionen så kan man också se, alltså den här typen av grej älskar jag. Man kan se att hon har ätit steak and fries strax innan sin död. Och man lyckas lista ut att dagens rätt på Mickey's Diner som ligger i närheten av den här stationen. Samma dag som, eller dagen innan hon hittades, hade det liksom. Mm-hmm. Mickey's Diners dagens rätt den dagen var steak and fries. Så man kommer dit liksom och börjar så här pussla ihop typ vad det som hände henne innan mordet. Och Kimberly Compton har just slutat high school i en liten stad i Wisconsin och bestämt sig för att så här starta på nytt lite grann efter skolan.
Mm-hmm.
Och flytta då till den här staden, St. Paul. Så hon tar Greyhound-bussen dit och hinner liksom vara i stan typ några timmar.
Fy fan vad hemskt.
Innan hon blir mördad. För hon kommer av den här busstationen, eller hon kommer av bussen, är hungrig. Jag förstår att hon inser några saker i den här skåpet, där hittar hon sen.
Mm.
Hon är hungrig, så hon bara, ah, där ligger en diner, jag går dit och käkar.
Mm.
Hon sitter ensam och äter. Så kommer någon snubbe som bara, här har vi en kvinna som behöver lite sällskap. Går och sätter sig med henne.
Finns det film på det här?
Nej, det finns inte film, men det finns vittnesmål.
Mm.
Mm. Men de verkar typ ha haft det ganska trevligt, sjukt nog.
Mm.
Eller själv har man ju bara... jag kommer gå och äta mina steak and fries på toaletten nu tyvärr. Men de typ börjar prata och sen så säger han så här, han får reda på att hon är ny i stan. Och då kommer de överens om att han ska så här visa henne runt.
Mm.
Så hon lämnar liksom med honom helt frivilligt för att typ han ska visa henne runt i stan. Typ. Och det är då liksom sista gången hon ses i liv. Men de som jobbar på den här dinern, de kan berätta typ att det kommer en man och satt sig med och allt det där. Men de har ingen, så här, ingen övrig beskrivning på honom liksom.
Nej.
Och sen några dagar senare så kommer typ ytterligare ett samtal som är typ också så här, handlar bara om det hon gjorde, typ can you find me, please find me. Alltså en person som gråter och sånt. Och då bestämmer sig polisen för att släppa det. Och det kommer in så jävla många tips. Folk som bara, japp, det är min granne, det är min bla bla bla. Alltså alla typ tror att de känner den här personen. Liksom. Ingenting leder någonstans.
Mm.
Så fallet bara kallnar. Man har ju typ kopplat ihop det, att det är två, alltså det är samma gärningsman. Liksom. Man får efter några månader en man som är, alltså en misstänkt man. Han är psykiskt sjuk och har just mördat sin familj. Mm. Och så hamnar han i en stand-up med polisen typ. Och då öppnar han typ ett fönster och bara skriker att han har mördat dem. Eller typ att han, det är han som är skyldig till de här attackerna liksom. Men han hamnar på sjukhus efter att han blir inlagd liksom, på grund av att hans psykiska hälsa. Så några dagar efter att han blir inlagd så begår han självmord.
Nej.
Och sen så börjar polisen nysta i det. Och man inser att så här,
det var inte han.
Nej, det är inte han. Han har varit inlagd eller du vet gripen eller så under de här perioderna. Fallen är helt kalla. Alltså det är verkligen så här,
fan vad konstigt.
Det finns ingenting alls.
Jag tycker också det är konstigt att ingen har någon typ av mer beskrivning än att han var en snubbe på den där diner.
Ja, ja, alltså det här är personer som har liksom blivit så här, på nyårsafton så var det var asmycket folk i omlopp.
Mm.
Att ingen har sett honom. Och även här, det är mitt på dagen.
Alltså, men,
det är
ja, mitt precis, på jag dagen. Tänker framförallt på dinern där det verkligen fanns.
Hon bara går ut från en diner och typ upphör att existera. Liksom.
Mm.
Det är så jävla, jävla sjukt.
Sjukt.
Men den 6 augusti 1982, ett år och två månader efter mordet på Kimberly Compton, så är det dags igen. Är du med?
Mm. Det har ändå gått så lång tid.
Mm. Precis.
Alltså för fan vad läskig.
Han säger alltså då, aj vet, visst är det obehagligt. Det är så jävla jävla
varför
läskigt.
Varför pratar han så konstigt? Låter han så i verkligheten?
Nej, det gör han inte. Han kommer att kallas för the weepy voiced killer. Och här säger han då liksom, I just stabbed someone 40 times. The first one was Kimberly Compton over in St. Paul. För det här är då Minneapolis, är det väl. Att de ligger precis bredvid varandra, de städerna liksom. Och så just det här, don't talk, just listen. Är någonting som återkommer i typ flera av hans samtal liksom. Och så säger han, I'll never make it to heaven.
Mm.
Mm. Och sen säger han, men precis, han säger, I'm just going to, if somebody dies with a red shirt on, it's me. I've killed more people. I'll never make it to heaven. Och sen så bryts det igen liksom. Så morgondagen efter det här super, super obehagliga samtalet att komma in, så hittar ett tidningsbud en till kropp som har fastnat i Mississippi River, vilken delar Minneapolis och St. Paul. Mm. Det är de som kallas för Twin Cities, det känner man igen. Så den delen, de sitter typ ihop när delas av den här floden liksom. Där hittar man då en kvinna på Minneapolis sidan. Och den kvinnan heter Barbara Simmons och hon var 40 år och jobbade som sjuksköterska. Hon var också från Minneapolis, inte från St. Paul. Hon har blivit knivhuggen ett 100-tal gånger. Det är sånt extremt våld.
Jävlar.
Jag vet. Om man börjar då förstås kartlägga vad hon har gjort under kvällen hon försvann. Då kom man fram till att hon var på ett ställe som heter Hexagon Bar. Och som fortfarande är öppet, kollar på bilder, så ganska rövigt ut. Och där har hon då under typ en hel kväll pratat och dansat med en och samma man. Och under kvällen så kommer hon en gång, eller typ slutar kvällen, så kommer hon fram och typ köper en drink och säger till bartenden, he's cute, I hope he's nice since he's given me a ride home.
Nej.
Och efter det så liksom, ja, hon lämnar baren med den här mannen och hittas där dagen efter.
Nej.
Men eftersom hon sa det
så tittade bartenden. Yes, man älskar en god bartender.
Den kvinnliga bartenden var, det här är en person jag kommer lägga på minnet liksom.
Fan vad bra.
Yep, så jävla jävla bra. Så polisen visar henne hundratals mugshots. Och ett av de allra sista, hon bara, that's him.
Jävla sjukt. Helt utan tvekan.
Ja, men att hon bara, nej men det är rakt av han liksom. Han heter Paul Michael Stefani. Gwen Bror Stefani. No relation, vad jag vet.
Gud vad roligt.
Och Paul Michael Stefani föddes 44. Han var så 38 vid det här laget. Hoppas att det stämmer. Och han har tidigare dömts för aggravated assault, men hade typ fru och barn. Jag tror han hade fru även vid det här läget. Jag tror det, kan hitta på det. Han hade jobbat i närheten av platsen där han lämnade Karen att dö på nyårsafton 1980, så han har typ en connection till den platsen i alla fall liksom. Polisen började då övervaka honom först, men man typ tappar bort honom ganska kort efter att man har börjat kolla på honom. Så den 21 augusti 1982, vilket alltså då är några veckor bara efter mordet på Barbara, så tappar man bort honom. Man bara, jag vet inte vart han tog vägen. Han åker då till någon slags red light district liknande område. Där han plockar upp 19-åriga Denise Williams som har jobbat på gatan sedan hon var 13 år gammal. Jag vet.
Sorgligt.
Och han säger då att han vill köpa sex av henne, men att han bara har $40. Hon bara, jag tar 100. Så... Och då säger han så här, han bara, okej, men jag har 60 till hemma. Så är det okej med dig att vi gör det här hemma hos mig, så får du resten av pengarna då. Hon bara, okej, absolut. Så de kommer överens om att de ska åka hem till honom, och saker händer som det ofta händer i de situationerna. Och han betalar. Och sen han är klar, så han bara, men jag kör tillbaka dig. Typ, jag kör tillbaka där du var. Hon bara, fan vad schysst typ. Men i bilen så märker hon att han börjar köra på märkliga vägar.
Nej.
Alltså att hon bara, det här är typ, vart är vi någonstans? Och han bara, nej men det här är en genväg. Och hon har så stenkoll på att det är ingen fucking genväg. Det är inte här man åker liksom. Så hon, och det här är så jävla smart, börja kolla sig runt i bilen efter typ så här, okej, men om jag behöver ett vapen, vad är ett vapen här? Får syn på att det, du vet, så här, rullar en glasflaska nere på hennes sida.
Nej, vad sjukt.
Och hon bara, men bara så här, lägger på minnet, där finns den liksom. Så han stannar plötsligt bilen på en återvändsgränd där det inte finns några gatlampor eller så. Böjer sig över typ och börjar ta någonting. Plockar upp en skruvmejsel.
Nej.
Och börjar hugga henne i magen.
Nej.
Hon bara, min flaska. Tar upp flaskan, slår honom i huvudet. Så han så skär upp halsen och typ även delar av huvudet.
Liksom. Kinden eller halsen?
Kinden, förlåt. Pekade på kinden, sa halsen. Perfekt. Det här med anatomi är svårt för mig.
Precis.
Han börjar liksom, alltså han blöder ju så mycket i ansiktet. Mm. Så han börjar blöda som fan, du vet. Verkligen så blöder ner henne, ja. Blöder ner hela bilen. Ja, äckligt. Och hon bara fortsätter typ så försöka försvara sig med den här flaskan. Han fortsätter hugga henne. Meanwhile, hon försöker också få upp dörren för att ta sig ut.
Oh, vad ska hon göra på återvändsgränden?
Men hon faller ut. Och han är på henne. Fortsätter hugga. Alltså hugger med jävla skruvmejseln. Också ett vidrigt vapen. Låt oss lägga till det. Till alla andra jävla vidriga vapen. Men den här återvändsgränden är i ett område där det finns hus.
Yes.
Vilket också är, det är typ första gången han stannar på ett ställe som är liksom där det ändå finns människor.
Mm.
Så hon skriker och skriker, slår med den jävla flaskan, alltså du vet så. Så en granne eller en person som bor i huset hörde, vaknar av det. Alltså fattar hur högt det är. Kommer ut, bara kastar sig på honom och börjar brottas typ. Men Stefani, Gwen, lyckas fly.
Nej.
Han drar därifrån liksom. Han har huggit Denise 15 gånger.
Jävlar.
Och ändå bara hon fortsatt och fortsatt och fortsatt och fortsatt liksom. Men en mannen i huset, hjälten, ringer polisen som kommer hämta henne och hon överlever.
En ambulans eller?
En ambulans som det heter. Kanske också polisen. Kanske
allt med blåljus.
Allt med blåljus. Mm. Ge mig alla blåljus, skrek han. Och nu ska vi spela upp hans samtal. också typ, vill man inte ha ett I survived med henne?
Alltså, jo.
Ja. Yeah.
Nu känner jag inte att jag behöver det eftersom du berättade att hon överlevde.
Just det.
Men jo.
Jo. Jag vill inte ta hennes story. Nej, från henne.
Nej, verkligen.
Stefani kommer ringa. Stefani. Vad kallar jag honom? Stefani kallar jag honom. Because of Gwen.
Gwen.
Han kommer ringa 911. En gång till. Den här gången för att be om en ambulans.
För att han är skadad.
Han är skadad. Alltså polisens misstänkta för att ha mördat två kvinnor och överfallit en till har liksom tappats bort.
Har han samma gråtiga röst eller?
Nej, den är annorlunda. Mm. Den är inte lika gnällig. Den är inte bra. Alltså, han låter fortfarande ganska störig, men det är inte lika illa. Då har han liksom tappat bort honom. Det går några timmar och sen kommer ett larm från en kvinna som bara, ja, en snubbe har överfallit mig, han har gjort det här och det här. Eller hon kanske inte pratar, men du fattar. Hon bara, jag slog honom i huvudet med en flaska så han kommer ha sår. Sen ringer en person bara, deras misstänkta ringer upp och bara, hallå, gjorde det så att jag blev slagen, jag blev misshandlad.
Men gud.
Så att jag har skadat mitt huvud och min kind. Polisen bara, vem kan det vara? Han ringer ju sig vart han är också. När han ringer till ambulansen. Så han tas in men häktas då förstås. Och först häktas han bara misstänkt för attacken på Denise Williams. Men under förhör börjar man då prata om The Weepy Voice Killers brott. Och han är till först, han bara, don't try to pin that on me. Typ. Men snart åtalar man honom också för mordet på Barbara Simmons.
Mm.
För att det vanns ju en servitris som bara, japp.
Just det. Gud, hur ser han ut? Vi ser bild.
Du kommer se bild. Han nekar hela tiden, men döms trots det för de här två attackerna till 58 års fängelse för mord och mordförsök.
58.
Under rättegången så får hans exfru, så då är de uppenbarligen inte längre gifta, syster och en tidigare sambo får alla höra de här lipiga jävla samtalen och bara, ja, det är han.
Åh. Varenda gång han bråkar med sin fru så sa han, det förlåt, det var meningen.
Typ att du är ganska lik.
För att jag pratar sådär alltid när Oskar blir arg på mig. Förlåt, det var meningen.
Skojar du verkligen?
Ja.
Oskar blir väl aldrig arg på det.
Du kan inte vara arg på mig.
Okej, vi måste dra igenom det här nu så vi kan avsluta den här podden. Man trodde att man berättade om den läskigaste personen i världen, men sen satt man mitt emot henne. Okej. Man bestämmer sig då för att inte lägga mer resurser på att utreda de andra fallen. Mm. Alltså mordet på Kimberly Compton och mordförsöket på Karen Potak. För att man bara, han kommer sitta där han sitter typ. Vilket typ man fattar, för att typ man kan inte kanske lägga mer. Man vet om att man har rätt person. Men man har inte tillräckligt med bevis för att gå vidare.
Nej.
Samtidigt måste det ju suga för typ för hennes föräldrar och, eller deras föräldrar och så liksom. Att man, och för Karen som överlevde, att man ändå inte, alltså rättssystemet är ju ändå, det är ju typ det som bara, ah, det här är rättvisa på något sätt, så även om man sitter inne så Men 1997, alltså drygt 15 år efter rättegången, så får Paul Michael Stefani reda på att han har obotlig hudcancer.
Ja!
Hurra! Och bara 2 år kvar att leva. Och då ber han om att få prata med polisen i St. Paul. För han har något att berätta. Och inte nog med att han erkänner alla fall han tidigare har anklagats för. Alltså 2 mord, 2 mordförsök. Han berättar att han har mördat ytterligare en kvinna.
Mm.
Som han aldrig överhuvudtaget har misstänkts för.
Nej.
Kathleen Greening hittades död i sitt hem utanför St. Paul den 21 juli 82. Av en kompis, de hade typ så planerat en resa och skulle hon bara åka och hämta upp henne. Och så typ, du vet, dörren var öppen och sen hittade hon sin kompis död i badkaret.
Gud vad
där hon hade drunknat. Så det här är alltså mellan Kimberly och Barbara. Mm. Det är så, ja, mittenmordet liksom. Man har aldrig kopplat det till The Weepy Voice Killer.
Nej.
För att det är ingenting stämmer överens. Polisen har inte ens trott, alltså man har avskrivit det som en olyckshändelse.
Gud vad sjukt.
Men till en början så trodde man att det var foul play, vilket har gjort att man ändå har sparat bevis, vilket är en jävla tur typ. För att när man kollar igenom hennes gamla telefonbok så hittar man Paul S. Och som visar sig då var hans nummer från den tiden.
Gud vad sjukt.
Så det han har gjort är att han då har badat med henne och någonting har hänt. Och han har liksom tagit, alltså båda, eller sina händer på hennes axlar och tryckt ner. Tills hon drunknade. Det finns också typ så här ganska, det finns det här, delar av det här förhöret har jag sett på YouTube.
Mm.
Och det är verkligen så här, man ser typ The Weepy Voice Killer komma fram igen, att han bara, I don't know what to do.
Men varför ringde han in?
För att han fick panik.
Okay.
Alltså det är verkligen så här att han bara togs över av en total lust. Eller whatever the
Men
fuck.
Då kan man ju tänka sig att han inte fick lika mycket av panik det, av det, eftersom det typ inte var
lika dramatiskt.
Exakt.
Nej, just det, för att det alltid är typ så här, I killed or stabbed someone 60 times. Nej, det är bra teori.
Eller?
Ja, nej, verkligen. Jag håller med. Så den 12 juni 1998 så dör Paul Michael Stefani av hudcancer i Oak Park Heights Prison i Minnesota. Han blev 53 år gammal. Och som sagt, delar av det här erkännandet finns på YouTube. Och i det säger han bland annat, Killing was, seemed to me, the thing you were supposed to do that was part of life. Driving a car was part of life. Eating food was part of life. To me, it seemed like killing was part of life until I did it. Så att han menar efteråt, alltså typ att så här, hela vägen fram till bara, det här är helt naturligt, och sen efteråt så bara fick han sån jävla panik typ.
Okej.
Han bara, vad synd om dig.
Verkligen.
Så det där var då The Weepy Voice Killer. Shit, vad obehagligt.
Kan jag få se en bild på honom?
Ja, absolut. Han ser också, som vi pratade om, alltså han ser väldigt vanlig ut.
Beskriv vad du ser. Gud, jag ser inte alls ut som jag tänkt mig.
Beskriv vad du ser.
Han har flyende hårfäste. En
fint uttryck. Han har en riktigt lam comb-over som bara är en slinga.
En sån liten trött mustasch och liksom lite poröst ansikte.
En extremt rektangulär mustasch. Mm. Nej, triangulär. Det är något så jävla läskigt.
Verkligen.
Med en person som pratar med den rösten.
Riktigt obehagligt. Men det var intressant. Det var väldigt bra fall, måste jag säga.
The Weepy Voiced Killer.
Tack för den här veckan.
Tack för den här veckan. Tack för att ni har lyssnat.
Det var kul.
Vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Hej, hej.
Hej.